att stå upp i Jesu namn, så ska vi också be för en del bönämnen som vi har i församlingen och som folk har vänt sig till oss för att vi ska be för. Och vi säger att vi ska göra det, då gör vi också det. Tack Herre Jesus att vi i ditt namn får komma. Först och främst att ära dig Herre. Du såg oss Herre redan i moderlivet, så hade du höga tankar om vårt liv Herre. Och då, genom din son Jesus Kristus död, har du gett oss makt och myndighet idag att med våra böner kunna förändra omständigheter runt omkring oss. Och vi ber Jesus, du ser den här pojken som har drabbats eller som har det sjukdomstillståndet, det svåra Herre. Och vi lyfter upp den i den här stunden Jesus till dig Herre. Vi står i ditt ord och vi kan kasta alla våra bekymmer på dig, för du har omsorg över oss. Och vi ber Jesus för ekonomiska utmaningar, vi ber för äktenskap, vi ber för relationella utmaningar. Du ser Jesus, en värld som tycks omsvepas av mörker. Men det står i ditt ord att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Därför kan vi med full frimodighet, Jesus, ställa oss i gapet för dessa människor som begär hjälp från himmelen och be ut bönesvar efter bönesvar efter bönesvar. För att anden som bor i oss är den samma som uppväckte Jesus från de döda. Så med den auktoriteten som du har satt i oss, så kan vi be ut bönesvar i varenda situation, Herre. Varenda utmaning, varenda ångest, varenda omöjlig situation Herre, på grund av att du är med oss, vem kan då vara emot oss Herre? Välsigna vår stad dit du har satt oss Herre, och vi ber att det ska gå den väl Herre. Vi ber för vårt land, vi ber för dem som styr och ställer. Och du ser Jesus, det oroliga, kanske obegripligt svåra att förstå som har hänt i Mellanöstern. Vi ber i Jesu namn att din heliga vilja också ska ske där, Jesus. Vi kan, Herre, med stor frimodighet önska Jerusalem frid. Vi kan, Jesus, på grund av att vi har blivit inympade, Herre, i förbundet tack vare dem, så kan vi också be ner välsignelse i den här situationen över dem, Herre. Som en tacksamhet, Jesus, från våra hjärtan, Herre. Vi ber i Jesu namn. Du ser alla 27 konflikter runt om i världen som äger rum för tillfälle. Herre, det står, saliga de som skapar fred. Det ska kallas Guds barn. Därför ber vi i Jesu namn, Herre, om fred och frid. Jesus, se din vilja. För det står i ditt ord, Herre, den största väckelsen i den sista tiden, det är den som kommer ur den stora nöden. Därför vet vi, Jesus, också att den stora skörden är på gång. Vi tackar dig Gud redan nu. I Jesu namn. Amen. Frid. Jag sa när jag var i Ekenäs förra söndagen och predikade där att om inte jag säger frid till vissa personer här, så får jag hett om öronen. Vi lämnar det där. Hörrni, vi ska ju tala eller läsa tillsammans Saltaren och hoppas ni läser den, för jag har satt ganska många timmar på att både försöka få alla datum och inte vara sura på mig. Men också med förklaringstexterna tycker jag personligen är ganska intressant att läsa. Så var gärna med mig och vi andra läs den här. Det var ju lite för mycket bibelläsning. Förra året fick jag feedback över, en del var klara i januari. Så det är lite lugnare takt i år. Kanske en del ännu inte klara. Vi behöver inte ta upp händerna på det. Men idag ska jag vilja tala om ett ämne. Jag undrar om jag någonsin själv har hört en predikan här eller där om det här temat ångest. Det låter inte så uppmuntrande. Jag har titulerat det, och nu när jag vill säga den från början, när jag talar om det här ganska känsliga ämnet ångest, så kämpar du med ångest, så det är ingenting nu att jag ska trycka ner dig eller du ska på något sätt känna dig överkörd med ångvält. Utan här hoppas jag kan vara en predikan som ger dig hopp och tro in i framtiden. För med det sagt så tror jag att ångest och svårigheter är en ovän till din tro. Det är ingenting som oftast för oss, alltså vi blir inte mer inspirerade för Jesus när vi har ångest. Kanske en del blir det, men många av oss blir det inte. Och här är en liten märklig vers från psalm 17 som jag vill utgå från. Bara två små verser. Bevara mig som din ögonsten. Beskydda mig i dina vingars skugga från det gudlösa som vill förgöra mig. Från mina dödsfiender som omringar mig. Det låter ju inte så uppmuntrande en sommarkväll när vi har så skönt och kanske någon av er har med mig, sola mig min hela sommarens dos på en halvtimme. Men det här är ju verkligheten för många av oss. Och jag vet inte om du har tänkt på det, men många av psalmerna har kommit till under ganska brutala, omskakande omständigheter. Dagens psalm är skriven efter Saul beordrade mordet på 85 Herrens präster. Det var från den här psalmen skriven, det när Saul var på jakt efter David. Så hittade inte han David och så blev han arg på en hög armé av Herrens präster. Så ville de inte heller säga var David finns och då tar han livet av dem allihopa. Så det är resultatet av denna ganska groteska sekvens som den här psalmen existerar. Och många andra psalmer handlar om hur David blir förföljd. Antingen av hans svärfar eller hans son. Absalom. Cirka 10 av 150 psalmer är skrivna på grund av att han förföljs av hans son. Ungefär lika många och lite därtill har skrivits för att svärfar är sur på honom. Hoppas inte någon av er har en sån svärfar. Eller kanske vi får lite mer lovsånger i församlingen skrivna om du ska ha en sån svärfar, men det behöver vi gå vidare på. Men tänk vilken ångest det måste skapa att det är människor som borde ha skapat mest trygghet i Davids liv, alltså svärfar och sonen, istället vill ha livet av honom. Och jag skulle idag vilja utgående från det nämna några ord om ångest, fruktan, rädsla. Under mina år som kristen har jag både stött på detta hos mig själv och i ganska många samtal som jag för. Jag tror inte överdriver om jag har inte varje vecka ett samtal som tangerar det här ämnet. Och enligt mig är fruktan något av en ärkefiende hos en kristen. För på ett sätt är fruktan motsatsen till tro. För den får dig att sluta tro både på vad Gud tror om dig och vad han vill göra genom dig. Alltså, den minskar ditt andliga självförtroende. Tycks göra så. Saltaren säger på ett annat ställe, det är 55 och 6, att fruktan och bevan drabbar mig, skräck lamslår mig. Jag minns ännu idag sekvensen när min mobbning i högstadiet startade. Jag minns var jag är. Jag minns vad de sa och jag minns skräcken som lamslog mig. Det tog mig över 10 år att bearbeta den erfarenheten som pågick några år. Och jag minns varenda morgon som pågick ungefär 2,5 år. Hur, när man ska ha några lektioner och de här människorna fanns där. Hur när skräcken lamslog mig. Hur man hittar på, man satt febertermometern under varmt vatten och ville vara sjuk lite extra mycket. Hur man på något sätt undvek att fara till skolan. Man borde vara där, men skräcken lamslog mig så jag for inte dit. Och många gånger den här skräcken får sitt grepp om dig så gör den med dig att du borde och vill göra. Så gör du inte. Och det är därför den är så förrädisk och jobbig. Det är något som händer med ditt trosliv och din inre värld när denna ovälkomna gäst ringer på din själs dörrklocka. Och jag har nu lovat mig själv att jag ska försöka predika lite kortare på sommaren, men får nu se hur det går. Men jag har nu identifierat 3 områden där denna ångest tycks knacka på våra dörrar till våra hjärtan. Och den första, så är kanske det mest enkla att förstå att då händer det. Men det är när, ska vi säga, livets mörker inträffar. När människan hamnar i tillstånd där ångest och fruktan råder på grund av att det är oväntat. Det är kanske en sjukdom, ett dödsfall, en arbetslöshet, en skilsmässa. Den mörkret ringer på och vill inte bege sig bort från dig heller. Och här har vi det tydliga exemplet för Jobb. Som efter alla dödsfall, all misär, all materialistisk godhet som har dragits från honom och alla barn och kameler som har flygat bort i någon tornado. Så står det att han öppnade sin mun och förbannade sin födelsedag. Och det låter väldigt dramatiskt. Men jag skulle idag vilja få dig att förstå att det är överraskande ofta som jag hör människor säga till mig att de upplever samma sak. Människor säger att de helst av allt vill att livet skulle antingen förändras och bli jättebra. Eller så orkar man inte längre. Då man upplever att varenda andetag en ansträngning kan frestelsen vara stor att ge upp. Man upplever prövning efter prövning efter prövning. Det är klart, har du ett sånt liv? Känner du någon som har ett sånt liv? Då förstår du att det kanske ibland kan man frestas av den tanken att ge upp. Har en bekant eller det känner via God Jul Vasa som innan loppet av 4 månader förlorar i princip hela, inte hela släkten, men jag tror det var 4 familjemedlemmar som dog inom 4 månader. När elände efter elände efter elände efter elände drabbar en, då det är lätt att fresta att säga som Jobb att vi öppnar vår mun och vi förbannar vår födelsedag. Alltså, vi önskar att vi inte skulle existera. Och jag själv har haft mina besök i denna dödsskuggans dal. Så jag är väl bekant med den här frestelsen. Att varför ska jag vakna på morgonen om allt är bara ångest? Varför ska jag hitta lösningar när ekvationen är 17 rader och alla variabler är okända? Men många människor upplever det på det sättet. Men nummer 2 av 3 orsaker som jag har funnit, det är också att den kan också komma väldigt överraskande. Att det behöver inte alltid, den ångesten kommer ju inte bara av elände, av någon konstig anledning. Oftast kan den göra så, men inte alltid. För jag ser i andra situationen, det är att mitt i din segerparad så kan den här saken knacka på. Att framgång är ingen garanti för ångestfri tillvaro. Ibland så tänker vi, och speciellt om man tänkt sig ung som jag vet inte om man får säga det någon mer när man fyller 45 den 27, ni får bjuda mig på tårta då. Men ibland tänker man att, oj, den människan som är så framgångsrik, har bra jobb, fint bil, inga skulder, allting är hejsan och bor på Hawaii. Och så tänker man, den människan har ett bra liv. Så man blir nästan chockerad när man läser att framgångsrika människor tycks kämpa ibland med ännu värre ångest och smärta. En av de absolut kändaste kristna musikerna kom ut här om veckan och sa att han i 20 års tid levde dubbelliv. Han hade sina bekännelser häromdagen och han har gått ut offentligt med det, men i sin tar det längre än så. Men framgång är ingen garanti för en ångestfri tillvaro, måste jag också slå fast. Därför du ska be för lovsånger, du ska be för predikanter och alla andra som har en offentlig tjänst. För bakom estraden kan det finnas ett mörkt skrubb där de kämpar varenda kväll i tårar och i ångest. Och då tänker jag ju på Elia här. Elia har gjort en av Gamla testamentets mest brutala, fascinerande mirakler. Han har ju byggt, han har utmanat alla Baals profeter. Det fanns ju typ 500 troende i Israel på den tiden. Som Herren hade gömt i någon grotta. Och Elia utmanar de här Baals profeterna. De ska bygga en altare. Sen står de där och dansar och Elia funderar. Kanske han sover Baal att ingenting händer. De blev ännu argare och dansar på där. Värsta ringlekarna runt altaret. Och sen tar Elia då bygger sitt eget altare. Han skvätter vatten, 12 krukor och bara flyter omkring offret. Så ber han till himmelens Gud att Herre, bevisa nu inför Israels folk att du är Herre. Och från ingenstans, jag menar, är någon scout här? 2, 3, ja. Alltså, vill ni, man gör någonting i skogen här, men alltså, Benjamin vet ju, jag tycker inte om det där, att vara i skogen. Men vill man det, man häller inte på 12 krukor med vatten. Och sen häller man också på vatten på tändstickorna. Och så tror man att någonting ska hända. Alltså, förutsättningar är ju minimala att någonting ska hända. Men mitt i den situationen så svarar Herren med eld och hela på något sätt offret tänds och på från himmelen själv. Och det är så att hela Israels folk vänder om till Herren. Så vi har på något sätt den här Elia som har, när gudsmannen har väckt upp både döda, han har skaffat oljan och kruka och oljan tog aldrig slut. Det står att han sen ska springa iväg någonstans och sprang han 42 kilometer framför en häst och kärla. Ganska hård maraton. Alltså Elia har gjort under efter under efter under och nu står han på kulmen av hans profetkallelse. För han blev kallad till Israel för att Israel hade vänt bort på grund av kungen Ahab. Och nu står han där när han fått hela nationen omvänd till Herren. Och de slängde bort Baalsprofeten, eller milt sagt, vi har ju barn här i rummet. Men i den stunden, upp på sin karriärs triumf, så finns det en röst tillhörande Isabel som säger en mening till Elia. En mening. Från att ha fått se hela nationen vända sig om till Herren så kommer en överraskande, oväntad situation mitt upp på härlighetens berg. Och då står det att han dumpar ner och önskar sig döden. Och när han fick höra det, alltså med orden av Isabel, så bröt han upp och flydde för sitt liv. Han sprang ju bort där och blev matad av några korpar och grejer. Och sen hittade han ju Herren där i någon grotta. Och Herren frågade, vad gör du här? Och Elia är ganska ärlig med Herren. Att han säger, det är ute med mig. Och varför jag vill ta den här händelsen, det är att du kanske har haft stora segrar i situationsstrecken. Du har haft ungdomar som har varit i pressen och jättefint och prisa Herren för att pressen lyfter upp positiva saker i församlingen. Men vi ska också vara medvetna om att när vi blir offentliga så på något sätt blir vi också en måltavla för fiendens försök att få oss på fall. Och vad fienden gör är att han identifierar dina mörka, hemliga sidor och sätter allt krut dit. Elias svaga sida var tydligen en kvinnlig röst med Isabel. Som jo, att från toppen ända ner till grottan. Och det slutar med att han fick smörja Elisa, till ny profet. Och det som kanske var din största seger kan förvandla sitt ögonblick till ren och skär ångest. Då David har besegrat Goliat och ska fira sin stora seger så händer det mitt i segerparaden när de hör ju att Saul har tagit 1000 men David sina 10 000. Och så i den stunden så blir Saul både avundsjuk och mordisk mot David. Där började förföljelsen. Mitt i Davids segerparad så står det att till och med i den stunden så försöker Saul ta något spjut och spetsa David. Han väjer sig med lite hjälp av harpa och grejer. Vi måste förstå att ställa i första Petrus brev som har uppmuntrat mig där det står att mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas. Som om det vore, eller om det var något oväntat som hände er. Det kan komma oväntade saker ibland på besök. Och vi måste ibland bara veta hur ska vi hantera det vi kommer att kulminera predikan i det just. För nummer 3, så kan också det här hända i stunder då du tjänar Herren. Så ha först i din kamp, jag har andra efter din seger, men också när Herren använder dig. Och här har vi det kända exemplet när Petrus går på vattnet. Att genom Guds kraft får han förmåga att göra det övernaturliga. Och här har jag två saker som du ska notera i texten. Det är att anden är med Petrus. Och Jesus är med Petrus. Jag menar inte att Petrus lär, han sätter inte på några grodfötter och plaskar på vattnet, utan det är en övernaturlig grej genom den heliga ande tillsammans med Jesus. Så mitt i när Petrus på något sätt gör någonting som vitt jag vet ingen annan har gjort någonsin, varken före eller efter, så knackar det på den här lurifaxen. Rädsla, oro, ångest. Och vad händer med Petrus? Blicken far från Jesus till vågorna. Och så står det. Men han såg hur stark vinden var. Och parallelltexten säger att vågorna slog högt. Blev han rädd. Han började sjunka och ropade: Herre, rädda mig. Därför bör du komma ihåg att mitt i ditt tjänande av Jesus och mitt hur anden arbetar genom dig kan fruktan smyga sig på och till och med ta över dina känslor. Jag vet själv i mitt liv, om man nu får lite vara ärlig som pastor, eller ska man ju gärna vara, att ha en predikan som jag tror kommer att göra någon form av positiv inverkan åtminstone en människa, så är en ganska nedgraderad version av god far där hemma. Jag blir snabbare irriterad. Jag blir snabbare på dåligt humör. Egentligen borde jag låsa in mig några dagar före i någon bönekammare. För att fienden vet att han, och vill försöka så vitt han kan, på det sätt han kan, förstöra vad Gud vill göra genom ditt liv. Så ska inte vara förvånad när Herren är igång och använder dig på ett övernaturligt sätt. Kanske du får vara med och vittna till någon som inte har hört om Jesus. Du kanske får be för någon som aldrig fått förbön förr. Eller du bjuder med någon till kyrkan som aldrig satt sin fot i en kyrka förr. Mitt där så knackade på dörren igen den här lurifaxen. Och säger: får jag flytta in dit? Drygt så har du mysigt här. Och i och med att det är så överraskande och svårt att hantera just de här destruktiva känslorna, så vet vi inte riktigt hur ska vi göra när de kommer på så här flygandes mot oss. Och det är lite det som jag här mot slutet skulle tala några minuter om. För med andra ord, då livet ler och då livet gråter kan vi drabbas av ångest, rädsla och fruktan. Jesus till och med säger i sitt eskatologiska tal i Lukas 21 att den sista tiden ska innehålla ökande mått av ångest. Det står så. Men vad gör den här ångesten med oss? Vi har ju redan konstaterat att den tycks förminska vår tro på oss själva och vad vi klarar av att göra för Herren. Och kom nu ihåg, ifall du kämpar med detta eller har kämpat med detta, så har du gott sällskap av många troshjältar. Till exempel Martin Luther, reformisten, kämpade mycket med det här under ganska stora delar av hans verksamma år. Och kom också ihåg att ditt värde som kristen och människa, också människa, ändras inte på grund av denna temporära kamp. En del kristna ger upp sin kallelse, ger upp att tjäna Herren på grund av att de tycker att mitt liv är för eländigt. Ja, men det är ju inte dina gåvor Gud använder, det är andens gåvor. Och som vi kommer att se just, så tror jag att ett botemedel mot att ta hand om det här är att ibland visa något finger neråt och tummen uppåt till Herren. Men jag tror också, kära vän, att den här ångesten, kampen, är någonting vi bör motarbeta aggressivt. För Hebreerbrevet 10:35 säger: kasta inte bort er frimodighet, den ger stor lön. Och vad jag märker ibland att ångest, kampen, rädslan gör med oss, att frimodigheten tar lite stryk. Så det går alltså att kasta bort ens frimodighet, säger texten. Och resultatet säger också att vi kan gå miste om en stor lön. Det står inte bara lön, det står stor lön. Och om det nu är så utmanande att kämpa med fruktan och ångest, vad ska vi då göra då du är fast och då jag är fast i träsket? Där så många människor finns. Och då jag läst min bibel så har jag funnit tre enkla råd och nycklar. Tre nycklar som kan hjälpa till att låsa upp din själs fängelses dörr. Det tycker jag är så poetiskt i dagens förberedelse. Tre små nycklar. Enkla, kraftiga nycklar. För det första så ser jag den första nyckeln i Jesus eget liv. För Jesus, mitt i sin stora kamp och i sin egen ångest, så väljer han i den stunden att vända sig till människor som kunde stötta och bära honom den stunden. Jag kan ta nästa bild. Och där kom den. När Jesus är i Getsemane. Och där, nu ska jag säga någonting som frustrerar mig ibland. Ibland ringer vi 112 alltid lite för sent. Vad menar jag då med det? Jag menar att Jesus, om vi läser de här passionstexterna om Jesus när han får till Getsemane, så kallar han till sig sina närmaste lärjungar innan ångesten börjar. Enligt mig, och det är bara enligt mig, man får vara sur på mig ibland, fast jag är snäll och fyller år. Men enligt mig så hör vi lite för sent av oss till en vän, till en pastor, till en själavårdare, till en psykolog, till en terapeut. Lite för sent hör vi av oss. När vi kanske borde ha hört av oss igår för att rädda det som är idag. Och jag säger det med stor respekt och vördnad. Och jag vet själv hur pinsamt jag tyckte förr att det var. Jag minns själv när jag satt här när vår tidigare pastor för över 20 år sedan sa att han gick till psykolog och någon pingst religiös gen i mig sa, varför ska man kristen gå till psykolog? Så tänkte jag förr. Jag menar, jag tror man är lite mer frälst idag. Men enligt mig, kära vän, så väntar vi med vad vi borde göra igår till idag. Och jag säger det än en gång med stor respekt. Har du kämpat? Har ditt äktenskap gått omkull och så vidare? Jag säger inte här nu för att skamlägga dig. Jag säger för att vi ska uppmuntra varandra in i framtiden. Vi kan inte påverka det som har varit. Vi kan påverka det som är och kommer. Och vi kanske borde höra oss av oss till en pastor, en själavårdare, en psykolog, en terapeut. För Jesus hörde av sig till människor. Varför skulle inte vi göra det? Paulus säger, jag tror också jag har den heliga ande. Dina vänner, din psykolog. Det finns bra kristna psykologer också. Själavårdare, terapeuter kan också ha den heliga ande och hjälpa dig. På samma sätt som Jesus fick hjälp. För historiskt har vi i frikyrkan inte varit bra på att ta emot den här hjälpen. Vilket på något märkligt sätt tycker vi att det underkänner oss som kristna eller som människor, menar jag. Men den andra nyckeln, och det är en väldigt bra nyckel. Den har jag funnit i andra kungaboken 6:15 som är ganska random bibelställe. Hela det kapitlet är väldigt random men också väldigt spännande, så det kan du läsa i din helhet ikväll. Men det står så här, när gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. De var i Samaria. Tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd, det som är med oss är fler än dem som är med dem. Och Elisa bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld. Runt omkring Elisa. Vad jag har observerat under alla de här åren. med ångest, rädsla och oro. Att den gör med vår syn att vi bara ser fiender och vi glömmer bort Herren. En väldigt dålig bild som jag aldrig använt för hela mitt liv. Jag kommer knappa sanden den på nytt för den är så pass dålig. Men innan jag var frälst så hade vi ett litet gäng som hamnade i luven med ett annat gäng. Och som ni ser så, jag har en bit att gå som bodybuildare. Så jag hade inte så mycket kommit till med den stunden. Och vi höll på att få stryk där. Och vi var lite nervösa nu när de började. Alltså, jag ska inte ta det något längre, men vi kan säga att de var från Kvävlax de andra. Och vi var lite nervösa, hur ska man reda ut det här då? Men då var det en i vårt gäng som hade kontakter till Lappfjärd. Av någon konstig anledning så var ett gäng då från Lappfjärd på samma ställe. Och min vän då försvann mitt allt bort där och gjorde ganska omringade och kände mig väldigt nervös och där. Hemska jobb, fina kvävlaxbord. Och vi kände oss nervösa tills då min vän kommer med gänget från Lappfjärd och de var ju typ som Goliat allihop. Man tycker så när man är ganska liten. Och det var ju så här. Och jag kan säga att situationen på en sekund i rummet, eller i rummet var vi nu inte i, men var vi nu fanns, förändrades direkt. Från vårt omringade, tycka synd om oss själv, liksom Gideon, i många Gideons där samlade, står den stora härskaran och så kommer min vän Mattias, de är Lappfjärdgänget. Och då, de här som av någon konstansen illasinnade kvelaxborna då, ser Lappfjärdsgänget. Så minns jag nu, de säger, vi ville nog bara skoja lite med dem, minns jag de sa. Jag vet att det är en fruktansvärt dålig bild. Och Gud har signalat kvällagsvård. Men min tanke, eller bilden ibland tänker vi behöver ta. Det att vi ska behöva förstå vem är med oss. För mitt i vår kamp många gånger så fokuserar vi bara på dem som omringar oss hela tiden. Vi bara ser eländet. Och så glömmer vi bort att vi är Gud med oss. Och Bibeln säger ju till dig, om Gud är för dig, vem kan då vara emot dig? Gud är med dig. Och därför tror jag ibland, kära vänner, inte ibland utan jag tror det hela tiden, att när du är in i din kamp så borde du vara beroende av Guds möten. Du borde ha alltså en recept utskriven då, pastor Benjamin och Olivia. Evighetskur. Ta en gång om dagen. Ibland två. Möte med den helige ande. För jag har märkt i mitt liv, och jag har ett levande bevis på det när jag tog emot Jesus och blev frälst, hur min egen ångest, rädsla och kamp, det bara rann av mig. Och jag märkte när efter jag blivit kristen, när jag haft svårigheter som har hänt mig, både sjukdom och dödsfall, så jag märkte att det bästa som kan hända mig och min situation just då, att försöka vara ner på mina knän, ha mina vänner, pastorer, gå fram på förbön och så be jag, Herre, möt mig. Öppna mina ögon så jag ser att de som är med mig är mer än de som omringar mig. För när du är uppe i din kamp och vill ge upp och tycker hela livet är kaputt, så tror du hela tiden att det är du mot världen. Och så glömmer du bort att de som är med dig är mer än de som är mot dig. Så om du är här idag, och jag var i Helsingfors och ropade till Gud när jag förberett den här predikan, och jag upplevde när jag skrev den att det här är någon här inne som ska få sitt liv förvandlat av den helige ande. Just på det sättet, att du får förstå att de som är med dig är mer än de som är mot dig. För det kan upplevas ibland, mitt i vår kamp, att alla är mot mig. Allt, varenda dag, varenda sekund, allting är mot mig. Men nej, de som är med dig är mera än de som är mot dig. Och ett bra sätt att påminna dig om att det är så, att komma fram här på förbön och få ett möte med den helige ande. Det borde stå på varenda församlingsmedlem och besökares kort i din börs. Gå fram på förbön. För vi glömmer det så lätt. Och så står vi mitt i allt och vi är fullkomliga då efter 12 år som frälsta eller 12 månader och vissa 12 timmar. Nej. Alltså, du blir ju mindre frälst när du inte är på förbön. Det var dåligt teologiskt sagt, men alltså, du mår inte sämre av att gå fram på förbön. Och älskar du Jesus så borde du gå mer fram på förbön efter 70 år som frälst än efter en dag som frälst. För du vill bli hela tiden mer lik Jesus. Den som är med dig är mer än de som är mot dig. Min sista punkt. Och jag finner i ett trots all kamp, inte ge upp, utan lita på att Herren har sista ordet. Och exempel på det har vi ju Paulus och Silas som oskyldigt både blir torterade, slängda in i den innersta hålan i ett smutsigt fängelse. De gjorde ingenting fel. De var oskyldigt torterade och anklagade. Men i den stunden mitt i den sönderpiskade ryggen där hygien, de klarar inte av alla hygientest där i fängelsehålan kan jag säga. Men mitt i den stunden med blödande ryggar, allt kanske inte gjort som planerat, så står det att de börjar be och lovsjunga Herren. Och vad som händer, att en fångvaktare, en jordbävning av alla dörrar, alltså, nu ska ni förstå, det här är Guds matematik. När de lovsjunger och tillber och fångarna lyssnar på dem står det, så händer en jordbävning, att alla dörrar far upp. Och här ser du skillnaden på en som går i den heliga ande och en som inte gör det. För 99% av människorna skulle säga att bönesvaret är att dörren är öppen, vi far ut. Men Paulus och Silas hade den heliga ande och var verksam med den heliga ande och förstod att Gud har någonting ännu större än att dörrarna far upp. För nu kommer fångvaktaren där lagen sa att om fångar rymmer då är det dödsstraff. Och han är på väg där och ska ta sitt eget liv genom att sticka svärd in sig själv. Och Paulus ropar, nej, gå ingenstans, vi är alla kvar. Och historien slutar med att fångvaktaren och hela familjen kommer till tro på Jesus. Låter sig döpas, få sina liv förvandlade på grund av att någon tog en situation, inte till level 2 utan till level 72. Och det går bara genom att vi förlitar oss på den heliga ande. En makaber historia finner jag i skribenten av en av världens mest kända psalmer. Han heter, ursäkta uttalet, Horatio, eller Horatio, någon engelsman får hjälpa mig med det här. H säger vi, Spafford. Han skrev psalmen It is well with my soul. Väldigt känd, en av kanske världens mest, tillsammans med Amazing Grace, en av världens mest kända psalmer. Oskar, lägg på den här bilden med vår fina gubbe. Psalmen kom till It is well with my soul på ett väldigt speciellt sätt. Han var en känd advokat, förmögen blev han också. Men 1871 förlorade han hela sin förmögenhet då den stora Chicago-branden ägde rum. Han hade satsat alla sina pengar. En par år senare skulle han åka över med sin familj till den väldigt världskända evangelisten D.L. Moody som skulle predika i England. Själv fick han förhinder som satte sin familj som var 4 döttrar och frun på en färja, en ångbåt, och de drog över Atlanten. Med resultatet att strax innan de kommer fram, eller en bit innan de kommer fram, så kolliderar fartyget med en annan båt. Och pappan H. Spafford får ett telegram av sin fru där det står bara så här. Saved alone. 3 punkter. Alla 4 döttrar drunknade. Han själv sätter sig i en båt lite senare, kör samma sträcka över Atlanten, kommer till platsen exakt där olyckan inträffade och hans 4 döttrar dör, skriver han den här sången, It is well with my soul. En man som hade i princip förlorat allt väljer även i den stunden rikta sin blick, sitt hopp till Herren. i en förvissning om att även i dödsskuggans dal kan Herren stiga in och vända en situation där det bara tycks vara mörker. Jag har vänner som har förlorat barn och jag vet smärtan som det innefattar. Här har vi en man som förlorade alla barn. Och i den stunden där det mörkaste av det mörkaste ska knacka på så väljer han att vända situationen och ära Herren. It is well with my soul. En psalm som har välsignat miljontals med människor under 150 års tid. Någonting av det bästa du kan göra när du tycker att orättvisor, svårigheter, ångest drabbar dig. Att vända dig till Gud och säga, Herre, jag ärar dig ändå. För Gud tycks ha en förmåga att ta sådana situationer till hans fördel. David avslutar, vi kan ta upp lovsångspasset. Psalm 17 så här. Ta upp lovsångspasset. Ta upp lovsångsbandet heter det. David avslutar sin psalm så här. 17 som vi började med. Men jag ska få se ditt ansikte i rättfärdighet. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Här har vi en David förföljd av en man som vill döda honom. Här har vi en man som i det svåra och det jobbiga väljer att vända sig till Gud. Och han säger och han skriver med full övertygelse att jag ska få se ditt ansikte. Och det viktiga tycker jag i den här nästa meningen. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Vad säger det oss? Jo, det säger att framtiden blir bättre. Det var nog någonting att fastan borde sluta predika. Jag ska mättas av din åsyn när jag vaknar. Det säger dig idag att framtiden blir bra. När vi vänder oss till Herren stillas varje storm och alla våra inre behov mättas. När vi lovsjunger en stund här innan vi ska ha ett härligt församlingsmöte och all gemenskap där ute. Jag skulle be för dig. Om du på något sätt har identifierat dig ens lite med någonting som har sagts idag. Jag har härliga förebedare som hjälper till. Men jag är också med oljeflaskan eller jag är inte med den här församlingens. Och jag skulle vilja idag bara att vi tillsammans kan bara bryta. Så att du kan vakna. Och känna att när du vaknar så kan du mättas av Gud. Det som kanske håller dig fången i många år, det kan du bli friad från idag. Och så får du vakna med en lättare känsla imorgon.